Hebreerbrevet kapitel 6. Låt oss därför lämna de första grunderna av Kristi lära och sträva vidare mot det som hör till fullkomligheten. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och med tro på Gud, med läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom. Så här har vi då trons grunder. Och jag tänkte vi kan läsa den här versen som jag nämnde senast, som jag inte läste. Andra Johannesbrevet, vers 9. Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har fadern. Han har både fadern och sonen. Och någon kommer till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i ett hem och hälsa honom inte heller. För den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar. Så här ser vi Kristi lära. Och i Hebreerbrevet kapitel 6 så ser vi också att det talar om grunderna i Kristi lära. Så vi ska gå vidare och tala om detta. Och nu ska vi titta på det här med tro på Gud. Vad innebär det för någonting? Vad är det vi ska tro på? Ska vi tro på allmänhet att det bara finns en Gud? Ska vi tro på alla gudar som finns? Eller ska vi tro på Buddha? Eller ska vi tro på Gud? Det kanske är någon själv som tycker att man är Gud. Eller vad är det man ska tro på egentligen? Det står bara här, tro på Gud. Så vi ska gå in på detta. Vad är det man måste tro på? Vilken Gud? Vem är det som är Gud? Och vi ska titta på detta med det som kallas för Jesu gudom. Att Jesus är Gud. För det här är viktigt att lära. Jag minns när jag själv gick. Jag gick bibelskola i 2 år. Och det kan hända att de undervisar detta. Men jag har inget minne av det. För att flera år efteråt så fick jag höra att Jesus är Gud. Och jag bara, va? Är Jesus Gud? Det har jag aldrig hört innan. Så antingen så kanske jag var borta den lektionen, eller så kanske de inte undervisade alls överhuvudtaget. Jag vet inte. Men det här är väldigt, det är väldigt viktigt att vi förstår detta. Vem är Jesus? För det är många olika Jesus som predikas idag. Bibeln säger ju bland annat att det finns en annan Jesus och en annan ande. Så det här är superviktigt. Så ni sa jag var lite för snabb med bibelorden. Jag ska försöka ta det lite långsammare. Vi börjar i Jesaja kapitel 9. Det finns mycket egentligen i Gamla testamentet, men jag ska inte fokusera så mycket på Gamla testamentet. Jag ska mera prata om Nya testamentet. Och det här är en lära som skiljer oss till exempel från Jehovas vittnen. De tror inte att Jesus är Gud. Om du diskuterar med dem så vi kommer ta upp många av de här bibelorden som de kommer med, och kanske en del bibelor som de inte alls kommer med. För de menar ju att Jesus inte kan vara Gud. Jesaja kapitel 9, vers 6, så står det så här. Det här är profetian om Jesu födelse. Därför har ett barn fötts åt oss, en som är oss given. Väldet har lagts på hans axlar, och han ska kallas underbar rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Väldet ska bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungadöme. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Halleluja. Så här ser vi profetian om Jesu födelse och att han ska kallas mäktig Gud. Så Jesus Kristus, han är inte bara en människa, utan han är också Gud. Vi har ju den termen till exempel i Bibeln där det står Guds son. Det står till exempel i första Johannesbrevet, så står det att den som tror på Guds son, han har evigt liv. Och då tänker jag så här, men vänta lite, även Jehovas vittnen säger ju att Jesus är Guds son. Så man måste förstå innebörden av det hela. Vad innebär det att Jesus är Guds son? Jo, det innebär att han är född av Gud in i en mänsklig kropp, och att han är Gud. om min fru föder ett barn, då måste det vara en människa, eller hur? Eftersom att min fru är en människa. Så om Gud föder någonting, så är det Gud som kommer. Så vad vi tror på som evangelisk kristna, det är att, för att göra det enkelt, så brukar man säga så här: Jesus, han är 100% Gud och 100% människa. Gud som kommer ner, föds in i mänsklig kropp och bor ibland oss. För det var vad han gjorde. Jesus Kristus, han bodde bland mänskligheten. Och Jesus säger att den som har sett mig, han har sett Fadern. Så han kom och visade vem Gud Fadern är. Och det här är väldigt tydligt i Johannes kapitel 1. Johannesbrevet överhuvudtaget, om man skulle säga att, vad är det för tema i Johannesboken, Johannes evangeliet, så skulle jag säga att hela Johannes evangeliet visar väldigt tydligt på att Jesus är Gud. Vi kan se det i Jesu tal, och det kommer bli väldigt mycket i Johannesbrevet nu som vi ska titta på. Vi kan se det också på hans liv, alla de gärningar han gjorde. Skapelse under till exempel, det vittnar om att han är Gud. Så när han skapelse under, när han gjorde till exempel förvandlade bröd, han hade bröd och fiskar, och så skapade han från ingenting ännu mera bröd, så det blir till och med många korgar över. Det skapelse under, gå på vatten och sådana saker. Det visar att han är Gud. Så Johannes kapitel 1, vi börjar från början. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Okej, okay? Så här ser vi att i skapelsen, alltså innan skapelsen är lagd, så finns det någonting som här kallas ordet. Och det här ordet finns hos Gud, och det här ordet är Gud. Okej, okay. Så då läser vi vidare för att se, vem är då ordet? Ska vi se om vi får något svar på den frågan. Vers 2. Den samma var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till som har blivit till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud, hans namn var Johannes. Står det i Johannes, vi kan hoppa över, så kan vi gå fram till vers 14. Så står det så här: och ordet, det här ordet då som var hos Gud, det här ordet som är Gud, blev kött, alltså blev människa, och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar och sa: det var om honom som jag sa, han som kommer efter mig är före mer än mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd utöver nåd. För lagen gavs genom Mose, nåd och sanning kom genom Jesus Kristus. Så här ser vi, ordet var hos Gud, ordet var Gud, ordet blev kött, människa, bodde bland oss, och ordet är Jesus Kristus. Och det är han också som har skapat allting. Genom honom blev allting skapat. Så här ser vi att Jesus är Gud. Jehovas vittne kommer säga: ja, men det är en Gud. Men det står inte en Gud i grekiska. Det står theos. Alltså ordet var Gud. Och så menar de att, ja, men den grekiska grundtexten är korrupt. Men det finns jättemånga bibelord som vi ska titta på, bara för att slå hål på detta. För du kommer säkert stöta på Jehovas vittne, och jag hörde faktiskt från en som är pastor idag. Han har tidigare varit sån här äldste bland Jehovas vittne, och han berättar att när han var Jehovas vittne, de tränade en gång i veckan bara på bemöta de kristnas argument att Jesus är Gud. Så där ser man alltså, de måste verkligen träna sin egna på att, ja, men Jesus är inte Gud. Det är som en viktig grej för dem. Och så, när kristna kommer, så ska de komma med de argumenten. Så det märker man när man börjar prata med Jehovas vittnen. De vet exakt vad de ska svara. Så därför är det viktigt att vara befäst i detta, att Jesus verkligen är Gud. Och Vi har ett ställe i Johannes kapitel 8, men jag tänkte först vi ska läsa i andra Moseboken. Håll finger kvar i Johannes, vi kommer in mer i Johannes. Kom med mig till andra Mosebok kapitel 3, vers 14. Det här är när Mose möter Gud i den brinnande busken. Han får en kallelse till att leda Israels barn ut från slaveriet som de befinner sig. Och då står det så här. Det här är alltså han ser den brinnande busken. Han bes tas av skorna. Och så frågar Mose, vem är du till exempel? Och så står det så här i vers 14. Jag är den jag är, sa Gud. Säg till israeliterna, han som heter jag är har sänt dig. Så här kallar sig han själv för jag är har sänt dig. Och det här är viktigt för att nu ska vi gå in i Johannes kapitel 8, vers 24. Står det så här, det här är när Jesus pratar med fariseerna. Och det står till och med att judarna påstår att de trodde på honom. Men Jesus säger så här i vers 28-24. Därför säger jag er, till er, att ni ska dö era synder. För om ni inte tror att jag är, ska ni dö era synder. Och vem var jag är? Jo, vi läste precis i Gamla testamentet att det var Gud, eller hur? Han uppenbart säger till Israels folk att jag är. Så Gud i Gamla testamentet uppenbarar sig som jag är. Och här säger Jesus att jag är. Och om ni inte tror på detta så ska ni dö era synder. Så när Hebreerbrevet, när vi läser den här grunden här, Hebreerbrevet kapitel 6 där det står tro på Gud, så syftar det på att tro på Jesus, att han är Gud. För vi vet att Jesus säger så här att den som tror på mig har evigt liv. Och sen säger Hebreerbrevets författare tro på Gud. Så vilket är det? Jo, det är att Jesus är Gud som man ska tro. Det står att när man med sin mun bekänner att Jesus är Herren, då ska man bli frälst. Vem är det som är Herren? Jo, det är Gud, eller hur? Så man måste tro att Jesus är Gud. Det räcker inte att bara tro att han var en människa eller att han var en profet. Han var en människa, han var en profet. Han var allt detta som Gamla testamentet säger, men han är och var Gud. Gud kommen som människa som bodde ibland oss. Och när Jesus predikade detta, hur uppfattade då judarna hans undervisning? När de hörde han säga de här sakerna, vad tänkte de? Och låt oss titta i Johannes kapitel 10, gå fram en sida eller två. Johannes 10, vers 30-33. Så står det så här. Jag och fadern är ett. Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom. Varför ville de stena Jesus för att han sa att jag och fadern är ett? Jo, vi läser vidare. Jesus svarade dem, jag har låtit er se många goda gärningar från min fader. För vilken av dessa gärningar vill stena mig? Så här syftar han på de gärningar han har gjort. Titta här, de här gärningarna. Det visar dem att jag kommer från fadern. Ingen kan göra skapelse under. Det är fader, det är jag som har skapat världen. Så bara de gärningarna han gör visar att jag är Gud. Men så står det vidare här, vers 33. Djurarna svarar honom och sa, vi stenar inte för någon god gärning utan för hädelse. Och därför att du som är en människa gör dig själv till Gud. Så här kan vi se att judarnas reaktion på Jesu förkunnelse, det var att stena honom för hädelse. För att de var så fast i Mose lag, så att säga, med stening, med dödsstraff och hädelse. Och de kunde inte se egentligen vad profetierna, de var förblindade. De kunde inte se vad profetierna i Gamla testamentet sa om Jesus. För Jesus säger det själv, att lagen och profeterna, de vittnar om mig. Så om man egentligen förstod Gamla testamentet korrekt, då skulle du se när Jesus kom att han var Gud. Men de här, de såg inte det. Så istället tog de upp stenar och hädelse. Du gör dig själv till Gud. Och så ville de döda honom. Så här ser vi hur de reagerade. Och Jesus, han visade Guds karaktär. Han visade vem Gud är. Johannes kapitel 12, vi bläddrar fram några sidor. Vers 44-45. Då ropade Jesus och sa: den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Och vem var det som sände Jesus? Ja, det var ju Fadern, eller hur? Så här säger han ju i stort sett att han är, alltså om du tror på mig, för att tro på Gud så måste du tro på mig. Så om man bara tror på någon Gud i allmänhet men inte tror att Jesus är Gud, så tror man inte på Gud överhuvudtaget. Så det är därför Hebreerbrevets författare kan säga: tro på Gud. Omvändelse från döda gärningar, tro på Gud. Och då har vi då Jesus, han uppenbarade sig att han var Gud. Judarna reagerade, de ville stena honom. Hur förstod då Jesu apostlar Jesus? De som hade varit hans lärjungar. Hur tänkte de om honom? Förstod de detta? Ja. Låt oss titta lite på vad apostlarna lär. Romarbrevet kapitel 9. Och det är Romarbrevet, som ni vet, det är Paulus som har skrivit det. Och så här säger Paulus i Romarbrevet kapitel 9, vers 5. Dem tillhör också fäderna, från dem kom Kristus efter köttet. Alltså han talar om judar, om israeliterna nu. Han som är över allting. Vem är det som är över allting? Gud välsignar evighet. Amen. Så han talar om från dem Kristus kom, från judarna efter köttet. Han talar om Jesus. Kristus har kommit efter köttet. Och sen säger han att han som är över allting, Gud. Så han säger här att Jesus är Gud. Han var jude, han kom från judarna, han är över allting. Och den här Jesus Kristus, han är Gud. Så Paulus, han förstod detta. Det är väldigt tydligt. Och vi kan även titta på Kolosserbrevet. Här talar han om skapelsen. Kolosserbrevet kapitel 1. Vers 15-19. Han. Okej, okay, han, vem är då han? Jo, han pratar om Jesus. Vi kan se det i vers, om vi läser från vers 13 så kan vi se att det är Jesus han pratar om. Han som har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom har vi förlossning genom hans blod, syndernas förlåtelse. Han är den osynliga Gudens avbild. Förstfödd framför allt skapat. Så här står det att Jesus, han är Guds avbild. Och han är förstfödd framför allt skapat. Att han är förstfödd, det betyder att han är född av Gud. Den enda som är född av Gud. Och sen läser vi vidare. För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden. Det osynliga och det osynliga. Vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är för allting och allting bistår genom honom. Han är huvudet för kroppen, församlingen. Ja, vem är det som är huvudet för kroppen, församlingen? Det läste vi i Efesierbrevet att det är Jesus, eller hur? Den förstfödde bland de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Till det har behagat Fadern att låta hela fullheten bo i honom. Så här står det att hela fullheten bor i en mänsklig kropp. Så det innebär att allt det som Gud är bodde i Jesus. Gud bodde i en mänsklig kropp. Hela fullheten, alltså alla de egenskaper, allt det som Gud har, som Fadern har, fanns också i Jesus, i mänsklig gestalt. Och det är därför vi kan se hur Jesus hela tiden gör de här mirakulösa grejerna, väcker upp döda, Lazarus kom ut. För det är bara Gud som kan uppväcka döda, eller hur? Du kan gå till Kvibergs kyrkogård här borta och ställa dig och skrika och försöka väcka människor, se hur det går. Men Gud kan göra det, eller hur? Och allt detta bodde, hela den här fullheten bodde hos Jesus. Han gick på vatten. Vem kan gå på vatten? Ja, vi kan försöka väldigt bra, men det kommer inte lyckas så bra. Och vem kan göra de här skapelseunderna som Jesus gjorde när han delade på brödet, förvandla vatten till vin till exempel? Vi kan ju försöka förvandla det där vattnet till vin, se hur det kommer gå. Det kommer inte gå. Men hela fullheten bodde i en människa, Jesus Kristus. Så här ser vi det tydligt att Gud har inkarnerats i en mänsklig kropp. Och det är därför också som det här med jungfrufödseln är viktigt. För att Jesus föddes genom jungfru Maria. Och varför behövde hon vara jungfru? Jo, det var för att han inte skulle födas in i det mänskliga syndafördärvet. För att vi som föds, vi kommer förr eller senare synda. För att vi föds med en natur som är dragen till synden. Men Jesus, som att han är Gud, så hade han inte det. Och då behövde han födas genom en jungfru. Så han inte skulle ha någon jordisk far, utan ha en himmelsk far, eller hur? För Gud i himlen är fadern och han kallas sonen, eller hur? Och fadern där uppe, han är Gud, och Jesus som var här, han är också Gud. Sen har vi kapitel 2, vers 9, om ni går fram en sida. Så har vi detta också. För i honom bor gudomens hela fullhet kroppsligen. Så har vi det vi pratar om, att hela gudomens bor i Jesus Kristus. Och det är inte samma som för oss, jag menar, vi har den helige ande. Men vi har fortfarande kvar det köttsliga i oss. Paulus säger ju det att i mitt kött bor det ingenting gott. Så vi har kvar köttet, vi behöver inte följa efter köttet, men vi har kvar köttet. Men Jesus, han har ju inte det, för att han är ju Gud, eller hur? Han kan inte synda. Det är så att han blir frestad i allt, men utan synd. Och han blir frestad för att han skulle kunna hjälpa oss när vi går igenom frestelse. Det är så Hebreerbrevet börjar. Första Timoteus kapitel 3. Jag vet att ni använder folkbibeln, antar jag. Jag använder reformationsbibeln. Står lite annorlunda här. Bara en notis. Men man kan läsa ut samma sak i folkbibeln. Första Timoteus 3:16. Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet. Står det Gud, står det i min bibel. Jag vet att det står han i era. Gud blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten. Det är väldigt tydligt, Gud blev uppenbarad i köttet. I köttet betyder alltså inte i synda köttet, utan som människa. För kött kan, sarks kan betyda flera olika saker. Så i köttet, han blev uppenbarad, Gud blev uppenbarad som människa. Och det är han som predikas bland hedningarna. Så det är uppenbart att det talar om Jesus här. Eller hur? Sen har vi första Johannes. Johannes talar väldigt mycket om detta även i hans brev. Första Johannes kapitel 5, vers 20. Det är näst sista versen i första Johannesbrevet. Och vi vet att Guds son har kommit och har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne. Och vi är i den sanne, i hans son, Jesus Kristus. Han är den evige, vadå? Guden och det eviga livet. Så här ser vi, Jesus är Guds son och det innebär att han är den sanne guden. Så kan vi gå till Hebreerbrevet. Det är väldigt tydligt där också, första kapitlet. Står det så här, vers 1 fram till vers 10. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. I dessa sista dagar har han talat till oss genom sonen, som han har satt till arving överallt. Genom honom har han också skapat universum. Han är härlighetens återsken och hans väsens avbild och bär allt med sitt mäktiga ord. Sedan han genom sig själv renat oss från våra synder har han satt sig på majestätets högra sida i höjden. Han är så mycket större än änglarna, och det namn han har ärvt är för mer än deras. För till vilken av änglarna har han någonsin sagt: du är min son, jag har idag fött dig? Eller vidare: jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och vidare, när han låter den förstfödde träda in i världen, säger han: alla Guds änglar ska tillbe honom. Och om änglarna säger han: han gör sina änglar till andar och sina tjänare till eldslågor. Men till sonen, alltså till Jesus då, säger han: Gud, din tron vara från evighet till evighet. Ditt rike spira är rättvisans spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina följeslagare. Och du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. Så här ser vi att fadern i himlen till och med kallas sonen för Gud. Så det innebär att Jesus är Gud, eller hur? Och det står också att han har skapat allting, och att jordens grund blev lagd och himlarna blev lagda, och att dina händer, att det är dina händers verk att Jesus har skapat allting, vilket tyder på att han är Gud, eller hur? Det bara tyder på det. Det visar att han är Gud. Så vi kan se väldigt tydligt i de här texterna, och det finns ju många andra texter också som man skulle kunna peka på, som verkligen visar att Jesus är Gud. Och vi kan titta också på en psalm, psalm 45. Psalm 45, vers 8. Står det så här: du älskar rättfärdighet och hatar det onda. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Det var det här som citerades i Hebreerbrevet, eller hur? Så det kommer från, även om du hade gamla testamentet, om du bara hade, du vet, den tidiga församlingen, de hade ju inte nya testamentet. Det skrevs ju från år 50 ungefär, började skrivas breven, fram till år 90. Så de hade ju bara gamla testamentet. Men de kunde ändå se, de hade apostlarnas lära. Det är så att de höll troget fast vid apostlarnas lära. Så de hade gamla testamentet som de läste, och här kunde man se i gamla testamentet. Hur kunde apostlarna till exempel veta att Jesus var Gud? Jo, de hade gamla testamentet. Och sen hade de uppfattat också det Jesus sa, att han verkligen var uppfyllelsen på profetierna. Att han är Guds son, att han är Gud kommen som människa. De förstod allt detta. Och vad är det mer när skriften säger att vi ska tro på Gud? Är någonting mer man behöver tro på? Räcker det att bara tro att Jesus i allmänhet var Gud? Eller finns det någonting mer vi ska tro på? Jag vill titta i första Korintierbrevet. Där har vi också två stycken väsentliga läror. Vi kommer tillbaka till detta när vi talar om dödas uppståndelse om i slutet på mars. Första Korintierbrevet kapitel 15, vers 1-4. Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er, som ni också tog emot och som ni också står fasta i, genom vilket ni också blir frälsta. Så här, okej, man blir frälst. Så att här är någonting mera man måste tro på än enbart att Jesus är Gud, eller hur? Och vad är det då man ska tro på? Jo, han går vidare här. Om ni håller fast vid det ord som jag förkunnade för er, annars kommer ni till tro förgäves. Först och främst har jag meddelat er vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, och att han blev begravd och att han uppstod på den tredje dagen i enlighet med skrifterna. Så det här är också någonting man behöver tro på när man tror på Jesus. Det räcker alltså inte bara att tro i allmänhet att Jesus finns eller att han var en profet. Man måste tro att han var Gud, att han har dött för våra synder och att han har uppstått på tredje dagen enligt med skrifterna. Så det här är väldigt viktig lära. Och hur viktigt är det? Ja, låt oss gå till första Johannesbrevet, kapitel 4. Jag citerade innan att någon inte har denna lära så ska man inte ta emot dem i sitt hem, vilket innebär i församlingen, för att på den tiden så hade, var ju allting hemförsamlingar. Men här läser vi också i 1 Johannes kapitel 4, vers 1-3. Älskare, tro inte varje ande utan pröva andarna om de är från Gud, för många falska profeter har gått ut i världen. Guds ande ska ni känna igen på detta. Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är från Gud. Men varje ande som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är inte från Gud. Det är antikrist ande, om vilket ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Så här skriver han att man måste tro på detta, man måste bekänna. Alltså den här förkunnaren, bekänner han att Jesus Kristus har kommit i köttet? Det vill säga, har han den här läran att Jesus är Gud som har blivit människa? För det här skrevs, man tror att första Johannes breven skrevs emot en villolärare som hette Serintus. Och hans lära var att, om jag inte helt fel nu, det var att Jesus var inte Gud för han blev döpt. Och inte efter han hade uppstått, något sånt tror jag han lärde. Och då förnekade han ju att Jesus var Gud hela vägen, så att säga. Och så därför så, antagligen så var den här läran utbredd att Jesus inte var 100% Gud, 100% människa i den tidiga kyrkan. Och därför så skrev Johannes de här breven till församlingarna för att varna dem att det här är inte apostoliska läran, det här är inte Guds ande som talar, utan det är en annan ande som talar. Och om vi inte tror på detta, om någon kommer att förkunna någonting annat, så är det antikrist ande. Så kan man testa vad som är från Gud och vad som inte är från Gud. För det är vanligt idag till exempel att det finns mycket mycket lärare som förnekar att Jesus är Gud eller att han blev människa. Det finns även i karismatiska kretsar ibland kommer det fram lärare som blir kontroversiella på grund av att de har en annan, de säger saker som inte stämmer riktigt med vad skriften säger. Så det här är viktigt, och vi har några minuter kvar, så vi kan kolla lite på det här också om treenigheten lite snabbt. För att det står ju så här i skriften att Jesus säger så här att fadern är större än mig. Och då menar en del, ja men titta, Jesus han är inte Gud. Fadern är större än honom. Så det är viktigt också att det finns något som heter treenighet. Att fadern är Gud, sonen är Gud och den helige ande är Gud.
Amen.
Dessa tre ett säger skriften, treenighet. Och första Johannes kapitel 5. Ja just det, ni har ju inte reformationsbibeln. Ja, jag läser ändå. Först Johannes ska jag skaffa en reformationsbibel. Kapitel, vers 5-11. Vem är den som besegrar världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Han är den som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus, inte bara med vatten, utan med vatten och blodet. Och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanning. Till de tre är de som vittnar i himlen. Vers 7. Fadern, ordet och den heliga ande. Och dessa tre är ett. Och den här versen står ofta som en fotnot i din bibel. Men det är en vers som verkligen belyser treenigheten. Fadern, ordet och den heliga ande. Och dessa tre är ett. Och vers 8. Och de tre som vittnar på jorden, anden och vattnet och blodet. Och dessa tre är eniga. Så vers 8 har du i alla fall. Så där ser du att dessa tre som vittnar är eniga. Vers 9. Om vi nu tar emot människornas vittnesbörd, så är Guds vittnesbörd större. För detta är Guds vittnesbörd som han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror, Gud har gjort honom till en lögnare. Eftersom han inte har trott i vittnesbörd som Gud har vittnat om sin son. Och detta är vittnesbördet att Gud har gett oss evigt liv och det livet är i hans son. Så här ser vi att det finns att dessa tre är ett. Och vi ser även i Apostlarna kapitel 5. Så kan vi bara ta ett exempel på hur skriften använder de olika. Kolla här, det här är väldigt intressant. Apostlarna kapitel 5. Jag har inte skrivit någon vers här, men det är det här med vers, det är det här med Ananias och Safira, vers, nu ska vi se. Just det, vers 3. Här är ju då alltså att Ananias och Safira, de hade undanhållit betalning. De hade sålt sina egendomar. Församlingen hade sålt sina egendomar till apostlarna. Ananias och Safira, de hade behållit för sig själv. Och Petrus, han får ut kunskapens ord. Och han säger så här i vers 3. Då sa Petrus, Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög för den helige ande? Och tog undan en del av betalningen för jorden. Så här ser vi att han ljög för den helige ande. Okej, titta i vers 4 då. Var den inte din så länge du hade den kvar? Och efter att den var såld hade du inte rätt att göra som du ville. Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. Så innan stod att han ljög för en helig ande. Och nu står det att han ljuger för Gud. Så vilket är det? Ja, treenighet, eller hur? Och det här är genomgående i skriftens lära. Andra Korintierbrevet kapitel 3. Vers 16 och 17. Men när de omvände sig till Herren tas täckelsen bort. Och där Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Så här ser vi att Herren, Fadern, är anden. Så det är treenighet, eller hur? På vissa ställen ser vi att Jesus är Gud, sonen är Gud. På andra ställen ser vi att anden är Herren, alltså det vill säga Gud. Så vi kan avsluta med Andra Korinthierbrevet 13 och 13. Herren Jesu Kristi nåd och Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er alla. Så här hälsar han både med Jesus Kristus nåd och den helige ande. Så det visar ändå att det finns en koppling, eller hur? Så när Bibeln säger tro på Gud, så är det här vi ska tro. Jesus Kristus, han är Gud, kommen som människa. Han dog på korset, han blev begraven, han blev uppstånden på den tredje dagen. Där har vi vad det innebär att tro på Gud. Har ni några frågor? Eller?
Ja, för mig är det så självklart att Jesus är sonen och Gud fader. Men det står ju här i Jesaja, ett barn bort oss för en son blir oss inför, och hans skulder ska herra denna by, och hans namn ska vara underbar jord, väldig Gud, evig fader, Kristus. Och jag hör ibland människor som säger fader om Jesus.
Men den klassiska kristna teologin, så att säga, som inom pingströrelse och de flesta evangeliska församlingar, det är att det är en distinktion mellan dem, alltså att fadern är fadern, han är inte sonen, sonen är sonen, han är inte fadern, anden är inte Jesus, anden är anden, så att säga. Men de tre är ett. Ibland är det, just när det gäller de här sakerna, ibland så är det lätt att man bygger mänskliga bilder och sånt, och det kan bli lite svårt ibland. Till exempel när jag gick bibelskolan så brukar de säga att så här, jag vet inte riktigt om jag håller med om det, men då sa de så här att treenigheten är som vatten. Ibland är det ånga, ibland är det is, ibland är det vatten. Men jag menar, jag tror inte man kan beskriva Gud i mänskliga bilder. För det står ändå att Jesus, han är underordnad fader. Han säger att han gör bara det han hör fadern säga. Så det fanns ändå en rangordning. Det står att han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden på korset. Så det är ändå att, att fadern är ändå på något sätt högre i rang än sonen. Men sonen är ändå fortfarande Gud. Det som det, Bibeln illustrerar också med till exempel med man och kvinna. Att mannen är huvudet och kvinnan underordnar sig. Men både man och kvinna är människa, eller hur? Den bästa illustrationen som jag kan ge är som jag gav där med mannen och kvinnan. Huvudet underordnar sig, men bägge är människa, eller hur? Besitter samma mänskliga saker. Och det är så jag lite förstår när jag läser om Jesus och hans relation till fadern. Så är han underordnad fadern. Han är sonen, han är inte fadern. Det är inte samma. En distinktion mellan dem. För det står ju också att han sitter på faderns högra sida. Så att det innebär att det är en distinktion. Så det är egentligen det lättaste sättet att, som jag skulle beskriva det här med treenigheten. Det är på något sätt att de är ett i väsen. De är ett i väsen, Gud. Samma egenskaper, samma karaktär. Men sen har de olika rang. Men det är inte egentligen av betydelse. Men det är viktigt, jag tror att man förstår det. För att Jehovas vittnen bland annat och även muslimer, de pekar alltid på de här verserna. Där Jesus verkar vara så att säga underordnad. Och så tittar han inte Gud för han är underordnad. Men det, jag tror inte man kan förstå det. Utan man måste förstå att han är Gud. Även om han är underordnad fadern. Så att säga.
Jag tänker som det står här i första Mosebok också. Redan när han sparkar igång allting. I den 26:e versen i första kapitlet då.
Nej, det.
Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild.
Precis.
Och till att vara lika oss. Där kommer ju treenigheten direkt in där.
Ja.
Jag tänker mig liksom. Ja. Sen har vi högtiderna. Vi har blodhögtiden, det är faderns högtid. Du har påsken som är sonens högtid. Och du har pingsten som är den helige andes högtid.
Precis.
Och då har vi treenigheten igen. Så att liksom, det går igen allting. Och det är ju...
Ja. Sen har du ju även de tre männen som Mose mötte.
Ja.
Vilka var det? Allting i Gamla testamentet har ju, det är ju alltså, så det är förebilder på det som finns i det nya så att säga. Så det är ju så. Någon mer fråga annars, hur ger vi oss för dagen och fortsätter nästa lördag. Går igenom trons grunder.